Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Karin Gide.
Peppe Öhman.
Det var inte igår.
Nej, och vi konstaterade just att den här podden är äldre än vem?
Än mitt barn. Alltså äldre än Miley's. Det är väl ändå...
Det här är vår egen lilla bebis. Och den, den har också vuxit upp och börjat skolan.
Ja, den har varit med. Den har varit med oss. Alltså den, och jag känner ju nästan samma kärlek för den här podden och dig som jag känner för mina barn. Det är ju någonting som man har, jag vårdat vid min barm i många år.
Och jag känner nästan lika dåligt samvete när vi liksom inte har tid för den här podden som när man inte har tid för sina barn.
Du får väl tänka som är barnen. De klarar sig.
Och, de klarar sig, ja. Så ägnar vi oss åt podden. För nu kan jag säga att min yngsta dotter, som ju också var bara några år när vi började med podden, nu står hon nämligen och lagar middag, för att jag har inte tid att laga middag utan jag ska podda. Så att det är ju bra ju.
Det är otroligt.
Det är konstigt att 10-åringar lagar mat, det gjorde man ju förr.
Ja, alltså det gör inte vår 11-åring än, men det är inspirerande.
Men man kanske kan beställa, du bor ju i LA, det enda en 11-åring behöver ju kunna beställa take-out igen.
Fair enough.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst två böcker som, och det råkade, eller ibland man tror kanske att det råkar slumpa sig så, och sen är det säkert någon del av ens undermedvetna som liksom plockar det som känns intressant. Mm. Men de handlar om samtycke. Och den ena är den här Vanessa Springora, eller Springoa säger man kanske på franska. Du vet den här boken som vi har pratat om flera gånger. Jag är ju sist i stan att läsa den då, men samtycket som blev så... En sån skandal i den litterära världen när hon gav ut den. Jag tror, var det förra året eller? Det med det.
Ja, men förra eller förrförra, vi talade om den. Ja. Ja, men strunt samma, vi har talat om den tidigare.
Någon gång
men...
i poddens barndom. Ja. Ja. Och den andra, den heter Efter skandalen. Det är en brittisk roman av Sarah Vaughan. Vaughan säger man ju. Vaughan säger man ju. Jag kan ju inte ens engelska längre. Den handlar om en våldtäkt. Som en våldtäktsrättegång snarare. Och just vad är... Och den behandlar också den här frågan. Vad är samtycke? För då handlar det om ett par... Eller ett kärlekspar då. Han har en affär med en yngre kvinna. Jada jada. Han är någon högt uppsatt... politiker och hon är anställd på departementet. De har en passionerad kärleksaffär. De gör slut och sen så våldtar han henne. Jag uppger hon då. Och sen så är domaren i fråga involverad på ett personligt plan. Hur ska jag inte säga, för det blir en spoiler. Men det är väldigt intressant för att det är liksom inifrån domstolsväsendet och hur man vänder och vrider på sådana här sexualvåldsfall och det fruktansvärda i att vara vitt. Eller i att liksom överhuvudtaget sitta där. i vittnesbåset och prata om de här sakerna. Och hur skäms, alltså när ens egna sönderrivna trosor, alla i, de har ju så här jury duty också i där i Storbritannien, så sitter så här randos och tittar på ens trosor och tittar dömande på en ungefär. Ja, men förstår du vad hemskt, det är inte så konstigt att folk inte.
Men också ett trauma, alltså inte bara det förnedrande, men också att genomgått ett trauma och varit tvungen att återberätta det. Jag tänker att det är därför som, delvis därför som så många kvinnor väljer, och män för den delen också, män kan verkligen också bli våldtagna, men så många kvinnor inte väljer att berätta om det för att det är för jobbigt, man vill bara lägga det bakom sig. Vet du, alltså den där efterskandalen, jag känner igen titeln, för jag har varit sugen på att läsa den. Den är inte pinfärsk, va? För jag tycker jag har liksom, den har swishat förbi
mig. Den är inte heller pinfärsk, nej, men den är väldigt bra. Och precis som den här samtycket är så fruktansvärt bra översättningar. Jag blir så glad av de här översättningarna. Och nu om jag hade varit lite proffsigare hade jag ju namedroppat vilka som har översatt. Men det har jag inte koll på. Men det är fantastiskt bra att läsa eller lyssna på dem på svenska med en bra uppläsare. Och man blir inte så där, men gud, varför använder de det uttrycket? Som man kan bli ibland faktiskt.
Ja. Och du talar ju dessutom franska, så du kan ju säkert att blir det så, för ibland när jag lyssnar på en översättning från engelska till svenska, då kan jag verkligen tänka så att jaha, nu har liksom originaltexten lät säkert så här. Okej, översättaren har valt det här uttrycket.
Ja, men jag tänker på det på franska också, särskilt när det är liksom lite mer, vad ska man säga, talspråks, alltså stickrepliker och sådär, så tänker jag, undrar om de använder det där uttrycket och svordomar och sånt där. I Frankrike är det ju typ så här bajs och röv och alltså, könsord. Och, men på svenska är det så här religion bara.
Gud vad intressant hur olika kulturer har olika, liksom olika svordomar. Alltså jag tänker på ingen behöver inte nämna vem det är, men hur mycket en översättare kan ha makt över en text också. En stor svensk, jag hörde ett rykte om att ett stor svensk författare, hennes böcker i Frankrike recenseras på kultursidorna, alltså liksom anses vara jätte, liksom, nästan fin litteratur, medan de i Sverige inte uppfattas vara på samma mått fin litteratur. Och tänk att en översättare också inte bara kan göra ett verk rättvisa, utan också kan liksom verkligen lyfta ett verk till en
till, ja, liksom, de där till nyanserna. Det hade varit väldigt märkligt ifall de hade låtit den här 14-åringen säga gå och knulla dig själv. Ja, som det är raka översättning. Istället för dra åt helvete.
Men
det
verkligen.
Hade de såklart inte gjort. Men det är intressant ändå. Ja, det är sånt där man klurar på. Nu vill jag höra vad du har läst i veckan.
Alltså inte bara i veckan, jag har läst en massa sen vi senast pratade, men den boken som jag skulle tala om idag, eller den boken jag främst vill tala om, är Lämna världen bakom dig av Rouman Alam, som verkar vara en bok som väldigt många i min bekantskapskrets också har läst om. Jag läste, det var någon som tipsade om den på engelska, och då råkade jag vara i Sverige över sommaren, eller råkade jag vara i Sverige, alltså jag fick vara i Sverige över sommaren, det var underbart.
Ett nedslag i din globetrotter tillvaro. Så hamnade jag här i det här lilla landet, Norge.
Nej, och då fick jag den som recensionsexemplar översatt till svenska. Och den var väldigt cool. Det var först tipsade faktiskt min man Magnus att läsa den, eller lyssna på den, för han lyssnar på alla böcker. Och han svepte den i, alltså jag tror det tog en vecka för honom att lyssna för den, vilket är alltså en kort tid när det kommer till honom. Och sen läste jag den själv old fashion genom att bläddra en bok, och den hade ett bra svung. Jag vill tala om den senare i podden. Sen fick jag häromdagen Sally Rooneys senaste Vackra värld, var är du? Jag började lyssna på den, men som bekant kan jag ju inte lyssna på böcker, så jag väntade tills jag fick den. Så den har jag börjat läsa bara för några dagar sedan, och jag tror att den ska jag spara tills nästa avsnitt i januari. Nej, skoja. Vi kommer nästa avsnitt, kanske blir nästa vecka.
Men tror du att vårt barnpodden kommer flytta ifrån oss ifall vi inte bryr? Ifall vi liksom, ja, det kommer liksom hamna på glid och börja droga och sådär. Fy. Vi måste ägna mer. Ja, usch.
Vad kommer den att recensera? Ja, vad är det för böcker som finns här då när han har på glid liksom? Typ sådär Harlequin. Fast vi diskriminerar å andra sidan inga Eller,
nej, nej, gud, nej, vi skulle ju aldrig diskriminera mot Barbara Cartland, denna gigant.
Ja. Ja, så här, också halvvägs inne i Mia Frank, hon är en finlandssvensk författare. Hon skriver en historia som heter Galanterna, som handlar om, utspelar sig 1912. Och handlar om några unga kvinnor i Helsingfors. Och det här var alltså på den tiden när Finland ännu var ett furstendöme till Ryssland. Och det rör sig ryssar på stan och de här kvinnorna försöker orientera sig i, i en värld där de inte är självständiga nog. Alltså kvinnor har mycket tydligare ett lite lägre värde än män. Och Finland är liksom, jag skulle säga att kvinnor domineras av män och Finland domineras av Ryssland. Och jag tycker väldigt mycket om den. Men nu vill jag höra om vad du tyckte om Samtycke.
Ja, men den är ju helt fantastiskt. Nu ska jag använda ett peppeord då. Välskriven. Den är så intelligent skriven. Så att den är verkligen värd att läsas. Och ja, anledningen till att jag har dragit mig så mycket att jag blir så fruktansvärt illa berörd.
Kan du dra en liten recap? Om någon inte har koll på vad det är för en bok.
Det här är då, den här handlar om en, det är alltså en självbiografi. Vanessa Springoa, som kallar sig för V i boken, berättar om sin barndom då faktiskt, barndom och ungdom. När hon blev tillsammans med en betydligt äldre man och en man som hade en känd historik som då varandes pedofil och som också använde det här stoffet, alltså hans sexuella upplevelser med barn, använde han i sina romaner, och de romanerna var väldigt omtyckta i Frankrike på den tiden, och det här var ju alltså 70-80-talet. Hon är, tror jag, i min ålder. För att referenserna är ju liksom när hon gick på gymnasiet, var väl ungefär när jag gick. Mm. Alltså 90-95 ungefär den. Så att hon var väldigt ung. Hennes mamma kände till den här affären. Och hennes mammas bekantskapskrets, som var då intellektuella i förlagsbranschen, i konstnärs författarsvängen i Paris. Och den här mannen som hon kallar för G, som heter någonting på G i verkliga livet, han var väldigt beundrad. Så att mamman på något sätt, först var hon upprörd över den här affären, och du kände väl till att han är pedofil ungefär. Mm. Och varpå Vanessa säger att det, jag älskar honom, så att det är
ett
två.
Barn.
Och då accepterar mamman här.
Det är ett, ja. Herregud, tänk att föra den här diskussionen med sitt, ja, barn. Alltså,
att ens gå in på det, att ens, ja, precis, gå in i en argumentation. Alltså, jag vill ju tro att idag, hade det här hänt idag, så hade hon helt enkelt polisanmält gubbfan, plockat sin unge från Paris och flyttat någon annanstans. Alltså ta bort barnet från förövaren, ta bort offret från förövaren. Det går inte att resonera med en sån ung person på det här sättet.
Nej.
Och det märks ju också, kanske mellan raderna, eller inte så uttalat, men att den vuxna Vanessa är förvånad och väldigt ledsen över att ingen i vuxenvärlden, hennes pappa, de var frånskilda då, pappan, han verkar skita i henne, och mamman och de här vännerna, släktingarna, att det kanske fanns någon som opponerade sig i bekantskapskretsen, som tog diskussionen, som tyckte att det var förskräckligt. Liksom. Någon som pratade med den här G då. Men det var väldigt få. Och de blev ju tystade. De ansågs vara lite sippad och lite pryda och lite borgerliga, småborgerliga liksom, och inte fria själar, därför att det var, precis, den rådande tidsandan.
Exakt, för jag tänker att det är ju det, alltså det är lätt att peka finger på mamman, och mamman gjorde ju verkligen, alltså vilket svek mot sitt eget barn, men det här var ju verkligen inte hennes eget påhitt, utan det här var någonting som, det var den här kulturen rådde i Frankrike och säkert på, eller garanterat på andra håll i världen också, där man tyckte att det var lite härligt. Man vet ju hur fransmännen är, de är ju underbara, och kärlek och sex och fria och intellektet, Och när du sa det där om att det var någon som opponerade sig, jag kommer ihåg att det fördes en tv-diskussion på 90-talet och då var det en kvinna, alltså en kulturell tv-diskussion, jag kommer inte ihåg om G satt med i den här panelen, alltså det var en panel som skulle diskutera. Och då konfronterade den här kvinnliga, var hon en journalist eller var hon också en författare, konfronterade honom och sa att det är pedofili du håller på med. Och hon blev utskrattad och liksom, vad sådär, men herregud.
Du den kanadensiska författaren, ja. Nej, hon redogör för det att en enda kvinna vågade säga i direktsändningen att det här är vedervärdigt, vad håller ni på med? Hur kan ni sitta och hylla den här Gabriel Matzneff då, som han hette? Och Vanessa var 14 och många andra flickvänner som han hade då och pojkvänner som var 11. Han åkte till Filippinerna och våldtog 11-åriga pojkar
och skrev om det.
Som att det var så, inget är som en orörd stjärt ungefär. Alltså så jävla vidrigt. Så jävla vidrigt. Utnyttja fattiga barn. Och han var då han var 50. Ja. Och Vanessa var ju liksom knappt fyllda 14.
Alltså det skulle ha vidrigt om han ska vara 25. Det var ju att barn är barn oberoende liksom hur vuxen man är. Det finns en skillnad mellan ett barn och en vuxen. Men alltså du sa det är ju ännu mer fruktansvärt och att folk, och att det var liksom kejsarens nya kläder, alltså folk måste ju reagera på det, men så det måste ju känna någon form av självcensur eftersom alla vill vara liksom den coola och den avslappnade, alltså vuxenlivet är ju som liksom högstadiet, alla, man vill ju vara på den coola sidan, inte den som den där tråkiga präktiga sidan som knackar och säger att ursäkta, men vad håller ni på med?
Och 77 så skrev ju ett antal intellektuella och bland annat Sartre och Simone de Beauvoir och såna här stora namn. Till och med, de skrev under ett upprop för avkriminalisering av barns sexuella relationer med vuxna. Alltså vad är det? Och sen var det ju såklart den här Gabriel Matzneff som hade liksom spökskrivit hela skiten. Men det spelar ingen roll. De skrev under.
Så
de ville liksom rättfärdiga. Och sen de här referenserna som, och han är ju väldigt bra på både grooma, man, det är ju en man är med från början och han groomar den här unga V väldigt, väldigt skickligt med brev, alltså fysiska brev som bara kommer hela tiden.
Just det.
Och hyllningar och ganska kyska, romantiska hyllningar i början och sådär. Och liksom väver in det. Och sen så pratar han vitt och brett om antikens ideal. Och hon var ju, hon älskade ju litteratur och hon läste allt. Och hon och blev liksom imponerad över att han refererat att kring så här vuxnas kärlek till unga människor är något det är ett upphöjt ideal. Liksom det är en vacker kärlek. Och det är någon form av sån här läromästare och lärjunge relation och barn, eller de unga vill det här och vi gör dem er en tjänst att leda in er i den här världen. Och det där känns så schaskigt och sen tycker jag att hon gör det väldigt skickligt för att hon berättar också om vilken dålig älskare han var och vad sunk, alltså vad
ja, det där rummet han tog henne till.
Ja, han tog henne till något sunkigt hotell och han hade ju svårt liksom med potensen. Han var ju inte han var ju inte purung och han höll på där och hon kände ingen extas eller någon slags liksom. Men hon var ju vansinnigt förälskad i honom och det är ju de här parallellvärldarna kan existera. Ett offer kan vara förälskat i förövaren, hon nämner Stockholmssyndromet och såna här termer. Och det är inte konstigt, det är inte dugg konstigt och det gör det hela ännu mer infamt och ännu mer liksom manipulativt. Att han ser till att de här flickorna, han kan ju som många pedofiler och våldsverkare kan ju nosa sig till ett potentiellt offer. Hon kände sig övergiven av sin pappa. De föräldrarna hade haft en våldsam relation där sex var liksom det enda som förenade och bejakade kärlek. Och mamman stod ut tills hon inte stod ut längre i och för sig. Men alltså, hon hade redan en skev bild av sexualitet och ville ha trygghet liksom, i någon form av fadersfigur. Så han bara...
Hon var verkligen inte den enda. Det var ju en chock för henne när det visade sig att det här var systematiskt som han liksom groomade en massa unga tonårsflickor.
Och hon var ju så naiv, och hon förstod ju inte att han hade en massa andra älskare, och han försvann till Filippinerna varje vinter i flera månader och bedyrade att han satt där och skrev liksom om fina saker ungefär, och självverket så köpte han ju sex av barn liksom.
Ja, alltså man köper ju inte sex, man voltar. Det är ju, ja, ja, fy fan. Ja, men ja, och det är ju så, ja, men så här, det är ju ingen, det värsta är att det här är liksom ingen ovanlig historia. Jag tänker enast på Michael Jackson, där alla var så där, nej, det handlar ju liksom inte uttalat om sex då, eller, men han, eller folk sa ju att man trodde inte att det handlade om sex. Men alla varningssignaler, alla som försökte säga någonting medan han, ja, men grooma barn. Och han groomar ju också deras föräldrar till att, ja, men till att allt var okej. Det var liksom en otroligt,
ja,
manipulativt.
Ja, det blir normaliserat. Och Vanessa då, hon fick ju någon form av dubbelbestraffning i det att hon också blev föremål för hans fina romankonst inom citattecken då. Att själva relationen, och sen så publicerar han hennes intima brev liksom i tusentals böcker och... Så det var ju det som låg och pyrde hos henne när hon började jobba i förlagsbranschen så småningom. Och till slut så tänkte hon att jag kan använda hans eget vapen. Jag skriver om honom, jag skriver om sanningen i en bok som liksom ger en motbild. Och det blev hennes terapi, men hon har ju haft otroligt, hon höll ju på att förlora sig själv liksom i efter den här affären och hoppa av skolan och liksom, det var mycket med droger och destruktiva relationer med olika pojkvänner och som inte mådde bra själva och så där, för att hon var helt, helt vilsen. Så att egentligen är det ett jäkla under att hon liksom hittade ett fungerande liv med en fungerande familjerelationer och liksom.
Men tänk på det,
sig själv.
Det är så otroligt mycket mer än bara själva våldtäkten, utan det verkar att liksom potentiellt ödelägga en annan människas liv, att liksom förstöra möjligheten till att ha normala eller liksom hälsosamma relationer i framtiden. Det är liksom inte den stunden, utan det är liksom, spår som kan sitta kvar hela livet. Jag tänker på, jag håller på att kolla på The Impeachment som handlar om Molin Kalevinskis eller när MeToo-historien mellan Bill Clinton och Monica Lewinsky i slutet av 90-talet, och hur otroligt alltså så, hur allt riktades mot henne. Han var liksom president, han var 50, kring 50 vid den tiden, hon var hon 21 då. Hon var liksom, nej men precis kommit ur tonåren, oerfaren, visste ingenting. Han groomar henne, hon blir kär i honom, han bara utnyttjar henne. Och så 20 år av hennes liv. Ja, men hon blev så slutshamed, så alltså jag tror att hon, jag läste någonstans, jag höll ju ett TED-talk för några år sedan där hon pratade om att hon var liksom, hon var patient zero när det kom till nätmobbning, om hur otroligt mycket skämt som drogs på hennes bekostnad. Alla late night shower liksom skämtade om Lewinsky, alla visste den där blåa klänningen, alla visste om hur, ja men vilken jävla slampa hon hade varit, om cigarren i...
Fan vad vidrigt att man inte liksom, jag bodde i USA då och det var Halloween tror jag någon gång det året, och du vet, alla tjejer skulle komma i någon blå klänning och med någon tjock cigarr, du vet. Och,
fniss.
Kolla vad... Så jävla vidrigt. Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är fortfarande en sån klassfråga det här med sexual våld också. Och det är det den här efter skandalen, den här andra boken handlar också om det. Men först, kan du inte prata lite om det du har läst?
Ja, då vill jag börja med att prata om Lämna världen bakom dig av, eller bakom dig som man säger om man talar riksvenska, av Rouman Alam, som handlar om en familj, en väldigt medelklassig amerikansk familj som hyr ett Airbnb-hus. De bor i New York och de hyr ett Airbnb-hus i Long Beach, men Long Island såklart. Och det här är liksom inte de riktigt dyra husen vid havet, utan det här, de vill ha liksom avskildhet och ett hus som de har råd med. Så de åker till ett väldigt nice hus mitt ute ingenstans. Huset har en pool, det är liksom snyggt och allt är bra. De åker dit, 2 tonårsbarn och en föräldrarna som är liksom mellan 40 och 50. Och det är så otroligt, alltså ett av dem, alltså uppskattas otroligt mycket hur den här familjen beskrivs. Så det finns så mycket igenkänning i det amerikanska samhället, men kanske också liksom i vilken medelklassfamilj som helst. Men en sån här detalj som när man åker in för att handla, då ska man åka bort liksom, ska bort en vecka och så åker de in för att handla. Man handlar lite extra och lyxar till det lite och planerar att köpa lite så här, vad heter det, så här, tårtmix ifall det blir regnigt där, då kan barnen baka, det blir jättebra. Och sen köper man lite goda ostar och liksom de här extra goda liksom choklad. Och alltså det är en väldigt hela scenen när mamman i familjen åker för att handla mat är liksom verkligen top notch. Det som man gör att ett hundöra i boken och läsa om den. I alla fall kommer de till det här huset, allt är bra, bad i poolen, äter middag, föräldrarna har sex, alla börjar liksom slappna av, man känner liksom hur staden och stressen lämnar en. Och på den andra kvällen då ringer det på dörren och då börjar man märka att allt är liksom, det är någonting konstigt på gång. Det ringer på dörren och så står det ett par där utanför som är lite äldre, i 60-årsåldern, de är svarta och då blir man sådär, då blir den här familjen som är vit sådär, att vad är det här liksom, att, vad är det, ett svart, vad betyder det här liksom? De passar på något sätt inte alls in i miljön. Och mannen, den här svarta mannen som har knackat på, säger att det är de som äger Airbnb-huset och de var på väg till hem till Manhattan där de bor. Men på grund av ett strömavbrott så valde de att inte åka hem, utan de tänkte att det är någonting på gång som de inte riktigt vet vad. Men de kände att det var säkrast att de åker upp till sitt hus och de undrar, kan de bara få sova över här en enda natt? Och när familjen är så där, vad de har liksom, den här medelklassfamiljen är så här, men vi har ju betalat för det här huset, för det här är väldigt okonventionellt, ska två främlingar som säger sig äga det här huset komma hit och vill sova över här. Och
det är så smart, jag tycker det är en så smart twist.
Ja,
jättebra planerat av författaren.
Och så kommer de, så bestämmer sig till slut den familjen, okej, blir övertygade om att det här paret verkligen äger huset, de får gå och lägga sig i, det finns ett extra rum nere i bottenvåningen och där går de och lägger sig och då börjar det hända konstiga saker. Det dyker upp, djuren börjar bete sig på ett konstigt sätt, en massa hjortar på gården och liksom det hörs ett konstigt ljud och det är liksom, jag ska inte avslöja för mycket för det här är liksom hela plotten, men det börjar hända konstiga grejer. Och så handlar egentligen hela den här boken om hur de här två helt olika familjerna, hur de måste anpassa sig till varandra under en kris som ingen riktigt vet vilken sorts kris det är, hur stor den här krisen eller hur liten. Och det handlar mycket om hudfärg eftersom det här är USA. Och ja, men den är otroligt skönt flow. Det var en sån bok som, du vet, som man bara tänker, jag tar ett kapitel till för att jag vill veta hur det går. Och det var någon som kommenterade på mitt Insta och sa att jag tror att hen var lite så besviken på slutet, men jag tycker verkligen slutet var exakt som slutet ska vara. Så om du lyssnar på den här podden, du som kommenterade, så jag var supernöjd med slutet. Men,
det är sällan du är det, Peppe. Ja. Det är faktiskt ett högt betyg.
Slut är svåra, alltså. Jag vet ju inte ens hur min egen roman ska sluta än. Men,
du får, kan du inte göra en sån här fanfiction att folk får välja?
Ja.
Som, vad heter det, Shades of Grey eller vad den heter.
Va, var det så? Ja. Gjorde hon så?
Ja, men det började ju som fanfiction.
Ja, just det. Ja. Herregud.
Så himla kul. Klipp till jättemiljonär.
Ja, man måste väl, alltså det är någonting som verkligen gör mycket pengar nu är ju liksom erotiska ljudböcker. Det verkar ju som det dyker upp nya startups i den genren hela tiden.
Mm. En gemensam vän till oss tycker ju att det ska vara min nästa genre, att jag ska ha ett sånt namn, typ så här Sarah Silvercloud, och så ska jag skriva sån här erotiska roman.
Do it, säger jag.
Alltså, ja, det kanske jag redan har gjort. Vem vet?
Fan, vad tänker du att det är så, alltså, det är så stigmatiserat att skriva erotisk litteratur att de allra flesta som gör det vill ha ett pseudonym?
Ja, det kan jag förstå. Om du skulle skriva en erotisk roman, skulle du skriva under ditt namn?
Nej, det skulle jag nog inte. Men den boken jag nu skriver på, som kommer ut i vår, den har ju några sexscener. Och då frågade faktiskt en kompis mig i somras, jag blev ganska ställd. Hen frågade så här, eller sa så här att de här sexscenerna, är de självupplevda eller är de hittepå? Och jag kände att jag bara, jag vet inte. Och sen funderade jag på vad jag skriver, och då kan jag säga att de är nog hittepå. Men, eller ingen män. Alltså jag verkar inte...
Man kan väl bygga en sexscen precis som alla andra scener i liksom romaner. Man kan ju ta pusselbitar som man har varit med om
och
bygga ihop en betydligt bättre upplevelse.
Får jag förresten säga en grej till om samtycke? Jag lyssnade på jag läste en text faktiskt om det här. Där, eller lyssnade på en podd, hur som helst, så fastnade det här i mig. Det var någon som skrev att egentligen borde man inte tala om samtycke, utan man borde tala om entusiasm. För det finns det kanske jag anknyter med till den bok du ska tala om till näst. Men när man är sådär, män säger så att det är så svårt att veta, vill kvinnor, vill de inte? Betyder ja, eller betyder ja, nej? Vad betyder det här egentligen? Och då är ju en alltså, om den här personen du vill ligga med visar entusiasm, då är hon eller hen säkert med på noterna.
Finns det inte en sån här tjej som ligger still, inte vill ramsa eller någonting sånt där?
Ja, det var bra.
Det låter så töntigt, men det är ju så.
Ja.
Ja, nej, jag tror det här argumentet att det var så svårt att veta om hon ville eller inte, som har valsat runt i rättssalar i... Jag vet inte hur många gånger. Det tror jag är mycket, mycket enklare än vad man kan ge sken av om man är på försvarssidan. Då. Och det är lite det som vi får vara med om i den här efterskandalen. Vi får höra de olika åklagarsidan och försvarssidans argumentation. De advokaterna, och det är riktigt bra research av Sarah Vaughan. Jag vet inte om hon är jurist. Men det är väldigt trovärdigt detaljmässigt hur man kan vända och vrida på begrepp som inte här, nej inte här. Betyder det att man vill eller att man inte vill?
Mm.
Och hur man totalt kan köra över då det här offrets bedyranden att jag ville inte. Genom att säga, ja men du har ju velat förut.
Men och det kan
så,
väl inte
det är så
vara.
Dumt. Det är så dumt. Men det funkar ju. Det brukar ju. Det funkar. Det är ju väldigt sällan som det blir en fällande dom i sådana här mål.
Det är sant. Men
det
hur
finns
många,
ju en anledning.
Hur många av dina ex som du kanske ville ha sex med någon gång vill du ha sex med idag?
Mm. Ja, det är väl kanske ett eller två.
Ja.
Om jag ens kan komma ihåg det. Det är själv då?
Ja, men herregud, noll. Okay, kanske.
Har du inte en... Okay. Nu vet vi ju att din nuvarande make klipper den här podden, men något frikort måste du väl ha.
Ja, men,
eller så glorifierar man det här i efterhand. Man kanske alltså egentligen, om man skulle se...
Det är inte därför man gör slut med det, för att man inte liksom vill längre.
Det är ju för sig sant. Och sen så om man träffar dem typ på ICA, så är de ju inte ett dugg sexiga. Det är man själv kanske eventuellt inte heller.
Det är man fan alltid, Karin. Herregud då.
Alltid man bara regerar där på ICA, ja, står där och botaniserar bland frysta fiskpinnar. Så man, så man bara oozing sex. Herregud, ja. Så är det ju. Ja. I alla fall. Men den här Sarah Vaughans efter skandalen är riktigt bra. Den kom ut i 2020 i våras och den har ju redan blivit någon form av Netflix-serie, eller ska bli så i alla klart. Fall. Och ingen mindre än David E. Kelly som är typ världens rikaste serieproducent. Och om man gillar han är Vibeke Holst, om man gillar Malin Persson Giolito störst av allt, så är det här en riktigt bra karamell att suga på. Och Sarah Vaughan är utbildad vid Oxford, så man tycker att det är kul med en massa sån här college-romantik. Jag brukar ju alltid gnälla över det, för det är så många böcker.
Det brukar det faktiskt.
Ja, som är skrivna av debutanter eller unga författare, och sen så utspelar de sig i någon slags romantisk college-miljö, och jag kan bara kräkas på det. Men jag tycker att det funkar i detta fallet faktiskt. Och Sarah Vaughan är naturligtvis, vet ju vad hon snackar om, och hon beskriver de här olika collegerna vid Oxford på ett sätt som gör att man förstår klassfrågan. Det är nämligen klass som är liksom genomsyrar den här romanen. Mm-hmm. Det är enormt, vad ska vi säga, stela strukturerna kring klass som finns i synnerhet i Storbritannien. Där det är liksom, det är ju upper class, upper middle class, lower middle class, lower low. Alltså du vet, det finns så många stegpinnar, och vilken dialekt du pratar, var du liksom kommer ifrån. Kommer du från sydvästra, sydöstra England, från någon fin familj där, så kan du ju knappt bli ihop med någon som kommer från Leeds och har liksom fel konsonanter.
Det där tycker jag är så spännande. Hur utanför man kan känna sig när man inte kan tyda koderna.
Ja, man någonting kan som inte koderna. Ja. Men det är inte så. Naturligtvis har vi ett klassamhälle även i Sverige, men det är så intressant i Storbritannien att det är på något sätt så himla accepterat.
Ja.
Och sen i man tittar på den regerande klassen då, som den som blir anklagad för våldtäkt är någon högt uppsatt minister som är bästis med statsministern, och de har gått på iten. Ja, så förhåller det sig ju faktiskt i verkligheten idag då, i Storbritannien, och så har det ju varit. De senaste statsministrarna har ju de flesta gått på en sån här privatskola, inte kanske inte Theresa May, men
och Boris Johnson, definitivt. Och jag tycker det är spännande med honom, hur han försöker liksom russa till håret och snacka lite avslappnat.
Old
för
boy.
Att, precis, men för att liksom ge en blinkning till arbetarklassen eller lägerklassen, för att visa jag en av er, när han ju verkligen är liksom elitklassen.
Ja, gud ja, dödsprivilegierad. Och jag tror att Sarah Vaughan vill slänga några giftpilar åt detta. Det är klart att det är irriterande, så mycket som Boris Johnson har kommit undan med mycket skit, och hans ministrar har ju också hållit på, och det finns ju en och annan som har gjort en och annan sak med yngre medarbetare och så vidare. Men, och hur man då håller om varann, hur otroligt mycket lättare det är att komma undan med skit när man är rik, välutbildad, snygg, pratar på rätt sätt, känner rätt personer och så vidare. Och så är det i Sverige också, absolut, alla gånger och i alla länder förmodligen.
Men USA, herregud, alltså om du är rik så är du praktiskt taget, då kan du göra vad du vill. Alltså kommer du ihåg när Donald Trump sa
teflon,
att han kunde, men innan det första, han blev vald till president, så sa han att han kunde gå ner på Fifth Avenue och skjuta ihjäl någon och ändå bli vald, eftersom han är så rik och älskvärd. Alltså det är ju inte, alltså det låter ju virrigt när man säger det, men det är ju som inte långt från sanningen. Man kan köpa sig ur vad som helst.
Men i Storbritannien är det också ännu lite bättre ifall du är en fin person, liksom. Du är på något sätt adlig eller du har liksom gamla pengar och så vidare, och dessutom snygg. Vilket han är då, den här killen. Han är liksom en underbar Adonis. Han är kapten för det här roddteamet, håller på och ror hela tiden, du vet, på de här gamla collegerna i Storbritannien. Så att han är ju supervältränad. Och sen, apropå den här referensen till svinaktiga beteenden som typ de gamla romarna gjorde. Det som frodas på såna här gamla colleges, både i England men också i USA, såna här fraternities och så vidare. Att det är ett jäkla massa svinaktigheter som unga män genomför i någon slags tradition, att liksom det här gör upplysta, det här gjorde romarna, libertinerna hette klubben som den här mannen då var med i, och de betedde sig
då
som as. Nej, men i romanen då, i efter skandalen, så är han går på ett av de här collegerna i Oxford och är med i någon sån här herrklubb för rika kids, för brats liksom. Och de heter libertinerna och de beter sig som as, de har så mycket pengar så att de gör, vaskar liksom en låda Bollinger, de tar taxi typ två kvarter bara för att. Liksom. Och hur förvirrande, hur frustrerande och hur på något sätt nedvärderande för taxichaufförer. Ja, men de får ju betalt, du vet. Men det var inte så fjantig.
Intressant.
Ja, men hur nedvärderande för restaurangägarna att ni spyr. Ja, men han får ju betalt för att städa. Ja. Men vad vidrigt. Men det där människosynen.
Exakt det höll de på med på USC, alltså universitetet jag pluggar på här, på stipendier. Jag hade verkligen inte råd att betala det själv, men det är ju verkligen ett jätterikt universitet. Och då kom jag ihåg att det tog folk från också Uber från Greek Row, alltså från här fraternity sorority, deras fan heter det, vad kallar de, deras skolklubbar, alltså
ja.
Från
studentföreningarna
till universitetet, som verkligen var två eller tre kvarter, och det är liksom fram och tillbaka, för man kunde väl inte tänka sig att gå, och som sagt, och det var ju samma argument med det här, de får ju betalt och men det är också samma kultur där, alltså jag kommer tänka på när du sa liksom att som svinaktigheter, det är ju folk som dör varje år för att de vill komma med i vissa specifika fraternityn, och folk som jag skrev faktiskt mitt slutarbete om det här från USC, om liksom den liksom sexistiska kulturen inom liksom studentföreningarna. Och hur det är så att man håller ju varandra om ryggen resten av livet. De allra flesta USAs presidenter har varit med i en viss fraternity. Är det nu alfa, kappa, beta, för ingen aning om vad de heter. Men då liksom hjälper man varandra, man hjälper varandras barn, man liksom ger varandra jobb och man lyfter varandra i olika situationer. Det är verkligen som en country club för livet.
Och det är ännu vidrigare att tänka sig att de här vuxna männen håller varandra om ryggen i sina ämbeten på grund av den enorma broderliga kärleken som uppstod när de liksom drack vin ur varandras stjärtskåror och kissade på, du vet, nytillkomna inom initieringsrit och du vet, körde ölrunder när man skulle spy i kapp. Alltså, det är så vedervärdigt lågvatten, liksom människans lägsta, mest djuriska, äckligaste liksom grupptrycks, och detta ska upphöjas till något sånt här fint ideal, the Greeks och,
men precis, men är inte det som är det kittlande just bland de här personerna, för de är så otroligt privilegierade att de kan göra det. Det är ju någonting som man inte vem som helst kan göra, alltså om en om liksom en det finns ju väldigt svår liksom svarta fraternities, men det finns ju såna också, men och jag vet inte, jag har svårt att tänka mig att de har samma, att de har liksom går till samma längd för att göra vidriga saker, eftersom de har helt enkelt de har inte liksom det vita privilegiet att kunna ta ut äckelsvängarna hur mycket som helst. Jag tänker på en
de är alltid skyddade.
Ja, men vita människor är alltid skyddade, och liksom vita, för inte alla vita rika människor. Jag tänker på en sån sak som kläder, alltså jag pratade med en väninna här i LA, och hon sa att när hennes dotter var 2 år och hade, fan nu kanske vi går över, men det har faktiskt, det har också med privilegier att göra, men som män och kvinnor och hudfärg, när hennes 2-åring började preschool, så hade hon satt på en barnen hade klänning på sig, gick till skolan och julade. Och då såg man hennes trosor och då hade det kommit en arg lapp hem där det stått att ja, ni, jag förstår att ni är från Sverige, men här i vårt land har vi en sån här, och speciellt i vår skola har vi en kultur där vi inte visar underkläderna. Så nästa gång du klär ditt barn i en klänning, dra på tights.
Ja, slutshama ett litet barn.
Ja, och så fortsätter det. Alltså bara axlar kommer inte på fråga. Crop tops, även om du har liksom en tröja på, kommer inte på fråga. Och konstigt nog är det bara tjejer som drabbas av så här klädregler. Men då tänkte jag på en annan artikel som jag läste, en artikel jag läste i New York Times för flera år sedan, som handlar om hur liksom svarta män i New York klädde sig i skjortor och kostym, eftersom det helt enkelt var säkrare för dem. Går man omkring med en hoodie kan vad som helst hända, liksom, då kan man bli utsatt för polisvåld. Men klär man sig liksom som stereotypen av en svart man, som då stereotypen är farlig, då kan, ja, men då kan det vara livsfarligt. Och tänker jag att den, alltså, hur man uppför sig och hur man klär sig handlar om, ja, men vilken status man har i samhället. Alltså vita, rika män i England och Storbritannien och USA kan göra ganska mycket utan att det händer dem någonting. Och då blir det väl det extra kittlande, liksom tänja på gränserna. Kan vi gå så här långt? Kan vi göra det ännu lite äckligare och liksom tänja på gränserna ytterligare lite? Och så är det härligt, för det kan man ju alltid.
Men den här boken i alla fall tycker jag ringar in just såna här saker som klass och makt och pengar. Att det har alltid bäring i princip på sexualbrott. Och de här faktorerna räknar man bort. Och diskriminering naturligtvis. Som i slutshaming och så vidare. Och att domstols, eller vad ska man säga, det juridiska systemet tar för lite hänsyn till de sakerna när man försöker då använda de här juridiska verktygen för att liksom utröna huruvida någon är skyldig eller inte. Det är ju det allting handlar om inom juridik. Och den är intressant på så vis att det ställer juridiken på sin spets.
Gud, jag ska läsa den. Ja, fan vad roligt att du hade gjort det. För att jag, som sagt, har varit inne och nosat på den förut, men jag hade kommit i skott. Men nu ska jag ta mig an den.
Ja. Jag tror att man tänker på när man läser den här boken också att det skulle bli en jädrigt bra film eller serie. Och jag visste inte om förrän jag hade varit klar med den att det faktiskt någon annan hade tänkt så också. Som dessutom har pengar och
du säger filmen istället.
Men bra bok, starkt rekommendera. Och om man gillar också såna här politiska intriger som liksom House of Cards. Och,
men det gör man väl ändå?
Och det gör man. Jag älskar, jag håller på att kolla på den här Borgen som är också lite en gammal serie.
Jag kollar ju den hela sommaren. Är det sant? Jag kollar om den hela
sommaren. Gjorde du?
Ja!
Så jädra bra. Hur kan jag ha missat den här?
Alltså, liksom? Jag får till och med rysningar när du säger att du också att du har kollat på den. Tänk att vi parallellt kollar på den. Den är ju så bra. Det kommer ju en ny säsong i vår.
Nej.
Ja. Jag är så glad att jag fick säga det här till dig. Alltså,
då blir jag jätteglad. Vilken present.
Okej, jag vill säga några ord om Mia Franks Galanterna, som jag faktiskt bara har kommit halvvägs i. Men den här boken då, som utspelar sig i Helsingfors i början av 1900-talet, när Finland ännu är en del av Ryssland. Och då får man följa med några kvinnor som försöker, ja, men den ena jobbar som hattmakerska, vilket är väldigt kul. Och det är så roligt att läsa om Helsingfors. För gatorna har ju bytt namn sedan dess, så vissa gator heter olika saker. Man kan ändå identifiera exakt vad det är och föreställa sig.
Men vad då heter de så här Tsaritsans avenue? Eller
nej, men
heter de
typ här? Liksom. Ja, men ja, sånt ville man ju byta bort sen. Man vill liksom verkligen...
Ja, såklart.
Och nu har jag kommit så långt i boken att de här kvinnorna har bestämt sig för att de har gått på restaurang, och då på den här tiden delade man in liksom, kvinnorna satt på ena delen i restaurangen och männen på den andra delen. Men då kom det såklart ändå män över till kvinnodelen och var fulla och ville tafsa och liksom vara äckliga, och kvinnorna tyckte det var extremt jobbigt. Och så de här kvinnorna sa, vad fan ska vi göra, det här så jobbigt? Så bestämmer de sig för att klä ut sig till män, bara för att kunna testa på hur det är liksom att leva med lite mer frihet. Och jag ska berätta mer om den här boken nästa vecka, men det fick mig att tänka på Jenny Nordgrens De förklädda flickorna i Kabul, som jag vet jag säkert tips om det 5 gånger, men jag tycker att Afghanistan...
Ja, jag vet, du, säkert 50 gånger under vår poddbarns liv.
Men vi har gjort det i 50 år.
Ja.
den här podden. Så. Men jag tänker att om man är intresserad av hur det är i Afghanistan, för att ofta det, alltså, vi följer ju alla med såklart det som skrivs i nyheterna, och nu finns det ju allt, jag tror att Magda Gad är väl ändå kvar där, men de flesta journalister har väl dragit därifrån. Jag tror att New York Times har nu en journalist där som åker omkring på motorcykel i Kabul. Men här kommer ett tips, det är sista gången jag säger det, men det tycker jag faktiskt är så bra, den här boken som berättar hur...
Nej, jag tycker att du alltid ska prata om den.
Afghanska föräldrar, kanske då främst mammor, när de får döttrar så klär de ut dem till pojkar för att de här tjejerna ska få en chans att leva lite fritt. Sen de kommer upp i puberteten så måste de återgå till att vara flickor igen, eller unga kvinnor. Men hur mycket det kan betyda att få lite frihet, men också den här kontrasten att gå från att ha friheterna som en pojke har till att ha noll frihet som kvinnor har i Afghanistan. Det är en, och det låter superdeppigt när jag pratar om den här boken, och ur dagens perspektiv är det deppigt, men då när den skrevs fanns det lite hopp i horisonten ännu. Men det är verkligen en stark rekommendation på den.
Men det som är så bra med den rekommendationen och varför den är ständigt aktuell är för att det är ett sånt konkret exempel på att låtsas du vara man så blir så öppnas så många dörrar. Och lyckas du låtsas vara man och dessutom låtsas vara överklass så kan du komma undan med mycket.
Verkligen sånt the golden ticket.
Hela podden har hashtag inte alla män som en underliggande brasklapp. Nu är det sagt.
Ja. Jag är så glad över att få återförenas med dig.
Ja, jag är så glad över att vi visar lite kärlek till vårt gemensamma barn. Och tack så mycket för all kärlek från er. Det är så himla fint när ni skriver och rekommenderar och kommenterar. Så fortsätt med det. Så hörs vi, ja, vi vågar inte säga nästa vecka, men vi hörs snart. Igen.
Hörde, vi är så nära 2000 följare på Instagram. Kan inte ni som följer oss tipsa en vän om att följa oss? Vi kommer till den magiska 2000-gränsen. Det ska vara fint.
Vi hörs snart. Puss och kram.
Det gör vi. Kram på er. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.